P3, Sveriges Radio. P3.
I samband med MeToo drar försvaret igång en telefonlinje dit utsatta kan höra av sig.
Du ringer till den här linjen, du berättar vad som har hänt. Vad jag förstod det så skulle man kunna anmäla sig helt anonymt där.
Sara är en av många som ringer in och anmäler kränkande särbehandling. Och det är nu, efter hennes anmälan, som det verkliga helvetet börjar.
Fråntagandet av arbetsuppgifter, utfrysning, osynliggörande och ja, framförallt de här anklagelserna har ju en väldigt tydlig koppling till mina anmälningar.
Välkommen till Verkligheten i P3. Jag heter Sigge Dabrowski. Och i veckans program ska vi få träffa en visselblåsare som haft unik insyn i det svenska försvaret.
Det var några gubbar på jobbet som sa det att nu är det fler och fler kvinnor som genomför värnplikten. Skulle du vara intresserad av att delta?
Sara är 16 år när hon får frågan om att ta värvning. Hon skrattar gott åt förslaget, men samtidigt så sett frö. Varför inte? Det kan vara lärorikt och garanterat grym träning. Hon samlar mod till sig och ansöker.
Jag gjorde värnplikten i södra delen av Sverige. Ja, vi är ett bra förband måste jag säga. Jag har till största delen goda erfarenheter därifrån. Mest utmanande är ju att kanske det rent fysiska. Att du kan ju inte kanske mäta dig med män på samma sätt som kvinna.
Grundutbildningen är tuff. Förbandet får bland annat öva krig i vintermiljö. På skidor i full mundering far de runt kamouflerade och försvara fjällen.
Snöblus som det så fint kallas. Det är som en vit anorak som gör att du ska kunna kamouflera dig i vintermiljö. Det var roligt till en början, de första milen. Sen blev det ganska kämpigt.
Ja, det var många mil.
Ja, det kan man säga.
Sara fick kämpa för att hålla jämna steg. Halkade hon efter fick hon höra det. Jargongen var hård.
Ah, orkar inte bära upp sin packning eller sekt efter. Eller så kanske det kunde vara så att kvinnorna mycket väl bar upp sin packning. Men då kunde kamraterna insistera på att ja, men jag tar din packning så att kommer vi snabbare fram eller...
Och vad svarade du då?
Händer det mig så brukade jag bara bita ihop och säga att tack, men jag tar min packning själv. Ibland orkar jag inte argumentera emot, så absolut ta min packning om du så gärna vill göra det.
Tjejerna på Saras förband var förstås i klar minoritet. Och det här kunde killarna göra sig lustiga över. Sara minns en dag när de tjänstgjorde som högvakter och tjejerna blev uppradade och rankade.
Några kamrater då fnissade lite och sa att ja, vi har ju satt poäng på er tjejer. Ja, men då blir jag såklart nyfiken. Då vill jag höra lite mer vad har ni poängsatt och hur. Då radade de upp oss tjejer. Vi var 5-6 stycken. Och rangordnade oss efter utseende och hur vi låg till då. Utseendemässigt framförallt. Fina ögon eller schyssta bröst eller snygg häck och ja.
Och hur reagerar ni på det?
Där och då tog jag inte jätteilla vid mig, men jag tänkte att det var unga killar. Men å andra sidan också lite typiskt den miljön att det, ja, det är kanske något jag får räkna med här.
Men ni rankar inte män efter schyssta biceps eller snygg röv eller bra skrev?
Nej, aldrig.
Efter lumpen söker Sara in på högskolan. Utbilda sig inom HR och personal. Och när hon är klar börjar hon fundera på att återvända till försvaret. Den här gången som civilanställd.
Och det kände jag ju till sedan tidigare, så jag tyckte att det var spännande att komma tillbaka och fast att se organisationen från det civila perspektivet eftersom jag gick tillbaka som civil. Det var väldigt bra. Jag kom in i ett jättebra gäng. God sammanhållning i gruppen och jättetrevliga kollegor. Tyckte att vi hade väldigt god stämning. Jag uppskattade min chef väldigt mycket. Väldigt, ja, frihet under ansvar. Ja, vi hade en bra tid tillsammans där och då.
Hon jobbar med bemanningsfrågor. Trivs jättebra. Men efter 2 år är det dags att söka sig vidare i organisationen. Hon hamnar på en enhet med stor personalomsättning.
Och jag märker plötsligt att det var en något tryckt stämning som jag inte kunde sätta fingret på.
Personen hon ersätter har dragit iväg på utlandstjänst. Sara får själv sätta sig in i de nya arbetsrutinerna. Ganska snabbt upptäcker hon något som kan förklara varför så många säger upp sig på enheten.
Och då märkte jag ett ganska tydligt fel här då. Att i samband med rekryteringarna då la man ut tjänster som lovade en sak men var något helt annat i praktiken. Så att soldaterna kunde till exempel bli lovade att du kommer öva dina färdigheter som soldat, du kommer strida, du kommer få öva strid i bebyggelse, du kommer få ditten, datten, datten. Allt sånt här häftigt och säljande kring själva den militära tjänsten då som de unga lockas till. För att sedan komma till enheten och mocka hästbajs. Rykta hästar, rida hästar. Stå högvakt, jag vet inte hur mycket, hur ofta.
Hon tar förstås upp den här problematiken med sin chef. Som tack för feedbacken bollas flera av Saras arbetsuppgifter över till hennes yngre assistent.
Så småningom sitter jag helt utan arbetsuppgifter. Då har allting gått till min yngre kollega. Och man promotar honom som 17 och ja, han är, ja, honom kan vi räkna med alltså. Han levererar, verkligen. Men Persson, henne får vi jobba in lite mera.
Sara har hamnat i avdelningens frysbox. Som civilanställd känner hon sig extra utsatt. Det gick bra, så länge hon inte gick i clinch med den militära personalen.
Civila medarbetare på något sätt blir mer utsatta än de militära medarbetarna. Och är du dessutom civil och kvinna då, då sitter du i särskilt utsatt situation.
Det som händer härnäst beskriver hon som ren mobbning.
Det var att inte bli tillfrågad vid lunch, bli undanhållen information som var viktig för mina arbetsuppgifter. Jag fick inte reda på information om vissa möten som skulle hållas. Jag fick inte ens åka med på vissa möten som hölls, som jag skulle vara med på. Istället åkte min manliga assistent eller administratör med på de här mötena.
Till slut mår Sara så dåligt att hon måste sjukskriva sig i 2 månader. Efter det söker hon en ny fast tjänst, blir erbjuden jobbet med en bra lön och tackar ja direkt. Men strax innan hon ska börja får hon ett samtal av chefen.
Ja, det har kommit fram lite saker om dig här. Okej. Så jag kan inte ge dig den lön jag först lova. Ja, vad är det som har framkommit då? Ja, att du har varit lite sjuk och så.
Sara förstår inte riktigt vad chefen menar.
Vadå, så att för att jag har blivit mobbad? Ska jag då bli sämre lönesatt för det?
Löneförslaget sänks enligt Sara med 6000 kronor. Anställningsformen ändras också.
Från att ha sökt en tillsvidareanställning så hamnar jag plötsligt på ett vikariat som inte förlängs. här lägger jag då min första avvikelserapport. Jag ringer den här linjen.
Nu har Sara fått nog. Hon hör av sig till den nya telefonlinjen där man anmäler kränkande särbehandling. Den som startades i samband med MeToo. Hon har fått höra att anmälan sker helt anonymt. Trots det måste hon uppge sitt försvarsmakts-ID.
Jag tycker ändå att det är väldigt märkligt att man i sammanhanget måste uppge sitt försvarsmakts-ID för att överhuvudtaget kunna lägga en anmälan. Då är man inte garanterad anonymitet, enligt mig.
Direkt efter att Sara gjort sin anmälan blir hon kallad till ett möte med chefen.
Tänkte vi kunde prata lite.
Chefen är sur.
Och direkt så åker jag på det här att har vi problem med varandra eller?
Ja, svarar Sara. Vi har problem. Jag har inget förtroende för dig som chef eftersom du sänkte min lön med 6000 kronor för att jag varit sjukskriven. Chefen kontrar.
Kom igen nu, alltså det är inte som att dina referenser var precis klockrena. Ja, nej, men det är väl det här att du har varit sjuk och så. Ja, nej, men det är att det liksom inte riktigt finns något go i dig.
Efter det stela mötet med chefen gör Sara en ny anmälan om kränkande särbehandling.
Jag kontaktar samtidigt mitt fack. Och jag får gå igenom samma procedur igen. Lämna ditt FMID, nämn vilken enhet du arbetar vid. Och plötsligt så ligger det ett brev i min inkorg där jag kallas till ett rehabiliteringsmöte. Det ser jag som är, att det är ett rent försök att få mig att säga upp mig själv helt enkelt. För jag vet då att tackar man nej till rehabilitering så blir det en saklig grund till att säga upp mig.
Trots att hon riskerar sparken tackar Sara nej till rehabmötet.
Då får jag en full laddning med nya anklagelser. Där det framkommer att jag ska ha fuskat med vab, vilket innebär grov trolöshet mot huvudman. Och blir även anklagad för att ha svartmålat min chef i sociala medier. Och jag kräver ju bevis på det här givetvis. Att ja, men då vill jag veta när, var, hur och på vilket sätt och vad skulle jag ha sagt. Det kan inte jag få något svar på. Senare genomförs en större utredning av arbetsmiljön då, så får jag meddela om att nej, vi kan inte se att du har utsatts för någon kränkande särbehandling.
Sara kan förstås inte veta med 100% att det var hennes anmälningar som ledde till att hon blev kallad till rehabmöte och blev anklagad för att ha fuskat med vab. Men hon har sina misstankar.
Jag tycker fortfarande att det är väldigt märkligt att alla de här anklagelserna, alla de här kommentarerna om mig som person, fråntagandet av arbetsuppgifter, utfrysning, osynliggörande och ja, framförallt de här anklagelserna har ju en väldigt tydlig koppling till mina anmälningar.
Men du vet inte säkert att de har fått reda på att du har anmält dina chefer?
Nej, det vet jag inte säkert. Så jag kan bara föreställa mig det när det kom till min kännedom att mitt FMID syns.
Sara jobbar idag inte längre hos Försvarsmakten. Hon sa upp sig efter den sista konflikten med chefen.
Då kände jag att det är nog nu det räcker.
Verkligheten har tagit del av en handfull vittnesmål från nuvarande och före detta civilanställda vid försvaret. De beskriver liksom Sara en organisation där obekväm personal tvingas bort. Samtidigt får militärpersonal som anklagats för sexuella trakasserier behålla sina jobb. Sara ger ett exempel.
Man hade anmält det här flera gånger, men trots det och trots att man så tydligt har medarbetare som klappar tjejer på häcken och fälla kommentarer och sexistiska kommentarer och så, ändå tillåts åka på mission efter mission efter mission. Jag menar, vad sänder det ut för signaler? Då är det ju lite att den här kamratskapen, lite bästebroder som man skämtsamt brukar kalla det för, att den går före. i det här fallet då.
Jesper Tengroth, presssekreterare vid Försvarsmakten, säger att försvaret aldrig accepterar kränkande särbehandling. Han säger att de som ringt in via MeToo-telefonen inte alls blivit lovade anonymitet och att de anklagade, med hänvisning till rättssäkerheten, har fått reda på vem som står bakom anmälan. Vad gäller personal som får jobba kvar trots sexuella trakasserier hänvisar han till personalansvarsnämndens bedömningar i respektive fall. Sara, som haft god insyn i personalärenden, tycker att personal som begått sexuella övertramp straffas alldeles för lätt.
Ja, på sin höjd löneavdrag. I de absolut grövsta fallen så har det ju lett till ett omedelbart avskedande, men annars kanske max ett löneavdrag. Sen kan du åka ut igen.
Skulle du kunna rekommendera någon att ta anställning hos försvaret?
Både ja och nej. Ja, på många sätt, eftersom det finns många olika karriärvägar. Det finns fantastiska kollegor, fantastiska möjligheter, det finns det. Och det finns enheter som fungerar jättebra, men sen finns det några enheter man ska passa sig för. Det blir någon osund konkurrens helt enkelt, medarbetare emellan, eller att kvinnliga medarbetare och chefer tror att de lever i någon föreställning att de ska vara lika hårda inom situationstecken som männen då i sitt ledarskap och ja, hur de är värdegrundsmässigt och så.
Har du eller någon du känner en spännande historia att berätta? Hör av er till oss på verkligheten@sverigesradio.se. Producent idag, Gustav Asplund. Tekniker, Gustav Sondén. Och jag heter Sigge Dabrowski. Sara heter egentligen något annat. Tack för att du lyssnar.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. P3. Sveriges Radio.